Helvetet. Ja. Ibland blir man nästan lite dyster om man läser de här förutsägelserna. Apokalypser använder ju teologerna som beskriver det här. Det finns i Gamla testamentet, domserier, det finns i alla evangelierna. Och vi har ju inte minst då i Uppenbarelseboken en rad beskrivningar om hur otäckt det kan bli och skulle kunna bli och kommer att bli. Varför måste det finnas? Är det nödvändigt? Kan vi inte plocka bort det? Det kan vi ju inte. Och Jesus hade inte varit trovärdig om inte han hade tagit upp det här tillsammans med sina närmaste. Då hade inte de vetat och då hade inte vi vetat. Då hade inte vi kunnat läsa om det idag. För att vara trovärdig måste Jesus beskriva eländet som drabbar oss och jorden. Och det finns en pedagogisk poäng att vi behöver påminnas för att vi ska vara vaksamma. Sen är det så, och det är svårt för oss att tänka, men när Uppenbarelseboken skrevs så var det trösteord för den första församlingen. Då rann martyrernas blod. Tusentals och åter tusentals mördades för sin tro, för att de inte avsade sig tron i det romerska väldet. Då var Uppenbarelseboken en tröstbok. Den slog fast att Gud är suverän. Gud har inte släppt kontrollen. Gud har kontroll. Det kommer en ny tid. Den här tiden, eländet som finns före slutet, är nödvändigt för att det ska öppna sig i det som är det eviga Gudsriket. Tillbaka till vår text. Jag hoppar över de första rörna så kommer jag till den andra, där Jesus nästan lite rapsodiskt berättar om vad som ska hända. Det kommer en tid då ni längtar efter att få uppleva en enda dag av människosonens dagar. Alltså han berättar att han ska dö. Och sen beskriver han svåra tider. Vi har läst och vi ser i de här andra texterna som finns. Falska profeter, andlig oro, krig, hungerskatastrofer, andra katastrofer som beskrivit. I den här texten väldigt rapsodiskt. Men en sak är väldigt tydlig. Och det är det att när Jesus kommer så är det ingen som missar det. Det är så otroligt tydligt. Han kommer inte smygande. Om någon säger precis det här som Jesus beskriver i texten. Messias, där är ju Messias. Det är Messias som har kommit. Nej, det är det inte. För då är det ingen som behöver få reda på det. För allihopa förstår det omedelbart. Och med vårt mediasamhälle idag är det ju inte så svårt för Gud att plocka bort allting och sända direktsändning över hela jorden samtidigt med det här. Så att, alltså, vi behöver inte fundera på om Jesus har kommit eller inte, för alla kommer att förstå det. Inte bara vi som tror, utan hela skapelsen kommer att förstå det. Sen tar Jesus två pedagogiska exempel från Gamla testamentet som alla kände till. Vad som hände under Noas dagar och vad som hände under Lots tid i Sodom och Gomorra. Hur så gott som hela mänskligheten gick under på Noas tid och hela de här städerna förstördes på Lots tid. Ja, då har vi tagit den tråkiga biten. Nu tar vi den bästa biten. Var finns Gud? Var finns Guds rike? Hur ser vi det? Frågade fariseerna Jesus. Och så svarar Jesus. Väldigt enkelt. Det är inte där. Det är inte där, det är inte där, det är inte där. Utan det är här. Guds rike finns inom er. Guds rike är inom er. Ett presens. Jag tror att väldigt mycket av vår trygghet i tron bottnar i personligheten. Det bottnar i vad vi har varit med om som barn, andra upplevelser. Vi har olika mått av trygghet genetiskt, men också det som styr. Därför är det så att den oro som en del känner är jättesvår för andra att känna in. De rädslor som någon känner är jättesvår för andra att förstå. Och det är otroligt otaktiskt att säga till en som inte är rädd, var inte rädd. Samtidigt som det är ett av de vanligaste tilltalen i Bibeln. Var inte rädd, frukta inte. Vi märker ju det här i vårt samhälle idag. Rädslan för att bli smittad av det här eländet som pågår just nu. En del borde vara lite mer rädda. En del kanske det skulle vara bra om de inte var så rädda för dem själva. Men därför är det ändå så viktigt att du som upplever osäkerhet med din tro, lyssna inte först och främst på andra. Titta inte utanför dig. Gå inte runt omkring. Utan börja och söka Gud i djupet av dig själv. Och hur har Gud ordnat det här nu då? Jo, han har ordnat det med sig själv. Genom att ge oss av sin ande. Och säger Jesus till lärjungarna den där sista kvällen efter han har instiftat nattvarden och talar om den innerliga undervisningen. I min faders hus finns många rum och jag går bort för att bereda rum för er. Ja, men hur är vägen dit? Frågar Filippos. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Tron på Jesus. Lite senare, ja, jag lämnar er. Lärjungarna som i 3 år har varit helt beroende. Hela livet har byggt på att följa Jesus, vara där Jesus är, vara med. Han har tagit alla initiativ, han har gjort precis allting. De har bara följt med. Och nu säger han, han ska lämna dem. Va? Skulle inte Jesus Messias, hur ska det kunna fungera? Jo, det kommer en annan hjälpare. Fadern och sonen ska komma till er och bo i er. Hjälparen, den helige ande, ska bo inom er, vara kvar i er, alltid vara med. Alltså, Gud finns genom anden i vårt innersta. Och hur får jag det då? Ja, när jag tror. När jag tror på Jesus. Tror på att han är sänd av fadern. Så är anden en självklar tillhörighet av vår innersta personlighet. Det är inte många predikningar som jag inte kommer till Romarbrevet 8. Så nu är vi där igen. Och lite grann med vårt sammanhang. För det här säger Paulus, ni har inte fått en ande som gör er till slavar. Ni har fått en ande som ger er söners rätt så att vi kan ropa Abba fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. För oss är det inte, vi känner inte det nära tilltalet i Abba fader som de gör. För det är ett så otroligt personligt beskriven relation. Det är det mest intima ordet för att tilltala den bästa jordiska pappan, då använder man Abba. och juden som inte ens vågade uttrycka Guds namnet. Jesus uttrycker ju detta själv, att han kallar fadern Abba. När vi tror på Jesus så blir Gud vår far. Och han ger oss av sin ande så att vi kan ropa Abba fader. Och då är det färdigt. Då blir det bara bra, eller hur? Men då skriver Paulus, jag menar att våra lidanden i denna tiden ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras bli vår. Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapats har lagt under tomhetens välde. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Är inte detta en rätt så bra beskrivning på det som vi upplever just nu? Och liknar det inte på ett sätt det här som beskrivs i uppenbarelseboken? Det som kommer, det som drabbar oss. Och vad är det som är, det är två kännetecken på de här händelserna i uppenbarelseboken. Det ena är att Gud har suverän kontroll. Han är den som kan vända blad. Han är den som sätter gräns. Han stoppar, han tillåter inte mer än nödvändigt. Men när han vänder blad så får det gå. Alltså Gud har total kontroll över sin skapelse. Sen har jag bett och tycker det. Att det räcker Gud, du kan väl stoppa det här eländet vi har nu. Det tycker vi mänskligt. Och vi får be det och vi ska be det. Men samtidigt är det faktiskt så. Självklart ska vi värna vår miljö. Vi ska jobba för miljörörelse och annat. Men skapelsen måste också omvändas. Nya himlar och en ny jord. Guds rike kommer aldrig att vara här på denna skapelsen. Och det finns en chans för oss att under en sån här period också söka oss närmare Gud. Vi förstår inte och vi kan inte tolka meningen och vi kan inte se alltid vad som är mening och vad som är rätt och riktigt. Men det kan vara så att det här är en chans för människan att vända sig till Gud. Men det andra då, Guds kontroll, det andra i uppenbarelseboken är ju att där omvänder sig inte människan. Människan reagerar inte på rätt sätt utan fortsätter. Och när en börda tas ifrån, ja, då blir det som det var innan och så fortsätter det. Hur blir det när vi slipper den här plågan? Om inte för när vaccin fungerar och vi får immunitet. Många säger att ja, det kommer aldrig bli som förr. En sak är ju säker. Vi känner ju hur vi är beroende, hur vi saknar gemenskap, gudstjänstliv, de små grupperna, närheten, att få röra vid varandra, krama om varandra, skratta och gråta tillsammans. Det är tomt utan det. Och jag hoppas att vi kommer att vara tacksamma när vi återvänder till det. Jag hoppas att inte vi har tappat vanan att gå på gudstjänsten, att vara med i vår gemenskap. Det finns en risk för det. Att vi vänjer oss. Det här att sitta så här, se på mig på tv, det är ju ingenting att höra den göteborgskan på det sättet och alla skuggorna som att vara med i kyrkan, eller hur? Det kan ju aldrig en tv-sändning eller webbsändning på något sätt uppfylla, även om vi tycker att vi får fått bra grejer. Göteborgskan blir värre tycker jag på tv. Men det ni förstår ju vad jag säger. Nej, men är det en chans det här också att söka Gud under den här perioden? Det är klart det är. Och det är det för andra. Och det är det. Därför tror jag det är viktigt att vi öppnar. Och att vi också lyssnar till vår inre röst. Finns det någon som Gud lägger på vårt hjärta? Det går att ringa, det går att skriva, det går att höra av sig på annat sätt. Ta den chansen Många längtar efter det, behöver det. Alltså skapelsen väntar på att bli befriad. Och då avslutar jag mitt läsande från Romarbrevet 8. Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för det heliga så som Gud vill. I djupet av din personlighet bor Gud med sin ande. Gud i oss, anden i oss, vet vad Gud, universums herre, Gud som finns överallt, i allt, med allt. Genom Gud i oss, anden, har vi en direkt relation med universums herre. Den transcendenta guden, den mäktige guden, Gud som finns ovanför. Om vi inte ens känner och vet det, så vet Gud det, och anden i oss vet och suckar och manar för oss. Guds rike finns inte där, inte där. Guds rike bor i oss, kommer i oss, är i oss. Amen. Jag lever ju inte som jag borde. Jag gör ju inte det jag skulle kunna göra. Nej, jag har så liten tro. Jag talar ju inte i tunga. Jag har del av anden. Och det finns många sådana här parenteser då. Men den här texten säger det att tror du på Jesus som Guds son som har dött och uppstått för dig, då behöver inte du känna det. För Gud med sin ande finns i djupet av din personlighet och vädjar för dig hos Gud som kan, vet, känner alltid. Det är mäktigt och det är svårt att begripa. Behöver vi en dom? Nu är det ju nästa söndag lite grann då som kommer. Jag vet inte, men jag tror att det är rätt så få som inte tittar på hastighetsmätaren och släpper gaspedalen när vi möter en polisbil, eller? Hur är det? Det här, dom är oftast väldigt negativt. Det är någon som är ute efter oss, det är någon som ska sätta dit oss. Men Guds dom, Det är ingen domare eller rättsfall som i rättegångar vi har i böcker och tv och annat. Gud har överlåtit domen till sonen. Och sonen är den som kommer att utföra det här. Den som tror på mig har redan övergått från döden till livet. Det är nästa veckans text. Men tron på Jesus befriar oss från dom. Och jag vet inte, men jag tror ju att vi alla vill ha reda på varför blev det som det blev. Jag kan tänka mig att se domen på det sättet att jag får en stund tillsammans med min herre där jag får se mitt liv och vad som hände, varför det hände. Och så säger Jesus, jag var med. Jag var där. Jag var med. Jag förlåter dig. Kom in i mitt rike. Och därför kan Paulus skriva i Romarbrevet 8:1. Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Herre, förlåt att vi krånglar till det. När det gäller det här, vad som ska komma, hur det ska bli. Vi har svårt att förstå. Vi försöker hitta lösningar. Och ibland har vi till och med använt det här för att försöka skrämma någon till dig. Hjälp oss, Herre, att inte glömma detta. Så att vi tappar vaksamheten. Så att vi blir ljumma i vår tro. Så vi glömmer allvaret. Hjälp oss att ta vara på vår dag, vår tro, på ett sunt och riktigt sätt. Och hjälp oss att förstå att du finns i oss. Och genom att du gör det så finns vi med riket i oss, inom oss och är en del av dig själv.